Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Du lyssnar på GVS ljudböcker.
Gäststjärnan. En del i Nemesis-serien av Kai Linna. Inläst av mig, Erik Bolin. Kapitel 22. Om en person ger sig iväg på en hypotetisk resa som tar honom ut i världsrymden, där han sedan färdas i en vid cirkel i överljusfart, kan han enligt Albert Einsteins relativitetsteori, när han återvänder till jorden, ha färdats bakåt i tiden. Och därmed anlända i en tid för att se sig själv åka iväg. Den så kallade tvillingparadoxen. För vad händer om man då förhindrar sin rymdraket från att starta? Eller om man reser ännu längre bak i tiden och där startar en händelsekedja vars konsekvenser förutsätter själva avresan? Har tidsresenären då skapat sin egen framtid igen? Eller är han fast i tidens garn? Oförmögen att påverka sitt öde. Den första biten följde som åt uppströms längs med floden Hochelaga. Mohikans medicinman hade tillverkat kraftfulla vampons åt dem för att underlätta deras resa på huronernas marker och skydda mot faror på färden. Framme vid Ottawa-floden delade de upp sig i två grupper. Takak och Unkas fortsatte upp för Hochelaga medan Peter och Ada tog av i nordlig riktning. Det de skulle försöka göra kändes nästan omöjligt. Men om de kunde få ett slut på kriget var det värt deras ansträngningar. Peter anade vid det här laget, nästan omedvetet, att hans egen närvaro satt saker i rörelse, händelser bortom hans egen kontroll. Tanken skrämde honom. Det var framförallt på kvällarna när han skulle somna vid lägerelden. Då bilderna från hans egen tid blandades med bilder från denna värld som han ängsligt frågade sig om det fanns en mening som var större än han själv men samtidigt en mening som skulle gå förlorad utan hans frivilliga medverkan. Efter några dagars paddlande upp för det isiga Ottawa fick de kontakt med de första huronerna. Ungefär samtidigt som Ada och Peter stod framför huronernas ålderman, Dagano Oanda, hade Dakak och Unkas nått fram till Onondaga-stammens byråd. De 32 bitarna som Peter och vikingen Ada med mycket möda lyckats tillverka av det som en gång varit ett stort svärd, satt nu monterade på 8 par egentillverkade skridskor. Med sig hade de också en uppsättning om 2 bollar, tillverkad av hårt snodda läderremmar och 10 klubbor av böjt eller huckat trä, som Ada sa. Dagana Oanda betraktade förvånat vad som blivit av den mäktiga metallkniv som orsakat hans sons död. När han sedan bevittnat hur hans ännu levande söner snabbt lärde sig glida fram på isen samtidigt som de kämpade med en liten boll av djurhud, övergick hans förvåning i fascination. Han hade sedan överraskat både Peter och Ada genom att genast gå med på deras förslag. Aldrig hade de väl kunnat tro att det hela skulle gå så lätt. Hela idén hade känts nästan absurd. Att få slut på kriget genom att erbjuda huronerna att spela en match i något de tidigare aldrig hört talas om. Det enda krav Daganuanda ställde var att Kin Kin måste vara med bland Onondagas spelare. Hans hat mot Kin Kin hade inte dämpats, men kriget hade skördat många liv, även i hans hus. Och den lösning som Eida nu kom med var en utmaning som tilltalade Daganuanda på många sätt. Han var själv för gammal för att delta, men kunde tydligt se att detta spel var en kamp som kunde föras som om det vore ett krig i alla dess former och i all dess betydelse, men utan att fler av hans söner behövde dö. Dessutom kunde han och hela hans folk nu följa med för att själva bevittna sina tappra krigares slutliga förnedring av Kin Kin. Efter att bud kommit om att även Onondaga gått med på att delta i den osannolika matchen, bestämdes det att den skulle äga rum vid Ontarios norra strand, vid platsen där huronernas by bränns ner under krigets första dagar. Reglerna hade satts till ett minimum för att inte krångla till det i onödan. Inga vapen och inga slag med klubban ovanför knäna var tillåtna. Bollen fick inte hållas fast med handen. De som flest gånger lyckades föra bollen innanför motståndarnas grindstolpar innan solen gått ner skulle utses till krigets segrare. Det var allt. I väntan på matchen stannade Peter och Eida kvar och firade midvinterceremonin hos huronerna. Dels för att hjälpa till med träningen och vårda utrustningen, men även för att försäkra sig om att ingen skulle övertala Daganuanda att svika sin överenskommelse och återfalla in på krigets stig. Huronernas medicinman, Hankata, som även han varit med vid Akkas grotta vintern innan, hade en egen variant på att skjuta på solens ceremonin. Hans krigare dansade med sina spjut runt en stor eld i mitten av ceremoniplatsen. Då och då hoppade en krigare nästan in i elden och stötte till lågornas bas med sitt spjut och sen snabbt ut ur elden igen innan han hunnit bränna sig. De som utmanade elden på det mest vågade viset erhöll uppskattande tillrop av huronerna och präktiga brännsår att stolt visa upp dagen efter. En ceremoni som Peter 972 år senare skulle förstå den verkliga innebörden av. Men nu var det som om han befann sig i en dröm. En lång mardröm med plötsliga stunder av total hänförelse och insikt. 5 dagar senare var det dags för den avgörande kampen. Enligt vad Eida kom ihåg om Vite Krist spelades världens första ishockeymatch på Ontarios is den 1 februari år 1052. Datumet och året var en kvalificerad gissning, men så vitt Peter visste och eftersom han inte hade något annat att förlita sig på kunde det mycket väl stämma. Och så länge det inte fanns någon annan som kunde bevisa motsatsen bestämde sig Peter i egenskap av självutnämnd observatör av detta historiska ögonblick för att detta stämde. Åtminstone tills vidare. De 2 lagen som möttes var Huron Hawks, bestående av 4 bröder till Deginara Wewe, och Peter hade sett bröderna från huronerna träna intensivt de senaste dagarna och var säker på att de skulle ge Onondaga Wolves en hård match. Kin Kin hade med sig Alec, Pialo och Dehonare Kenta. Peter hade hellre sett en kraftig Storkekko istället för Alec, men ingen från Onondaga hade sett till Storkekko sedan han lämnat byn tillsammans med honom och Eida över ett halvt år tidigare. Så när Dakak och Unkas anlände till Onondagas by insåg man att Storkekko för alltid var förlorad någonstans i de bergiga skogarna. Innan matchen kunde börja åkallade Hankata, den som ger allt liv, att komma och beskåda kampen mellan huronerna och Onondaga. Hankata, som tog uppgiften på största allvar, drog de svarta strecken från krigets aska och placerade de röda cirklarna från kriget stupade. Båda heliga attribut som inte fick hanteras av en som inte var huron. Att de drogs på ett sätt som fick Peter att ljudligt opponera sig förtog inte spänningen i stundens allvar. Eida tillrättavisade pojkens protester. Idag handlar det inte om var eller hur cirklar och streck ska dras, pojke. Och det gjorde det verkligen inte. Redan från första stund gav sig spelarna in i en strid på liv och död. Till Peters stora förtret deltog publiken på ett sätt som inte skulle accepterats på Air Canada Center i Toronto. Under hela matchens gång var spelarna omringade av åskådare som trängde sig på så tätt att Peter inte fick en chans att beskåda det historiska ögonblicket. Folkmassan böljade utan avbrott fram och tillbaka mellan de båda lagens målstolpar. Han kunde inte riktigt tolka vad som hände utifrån det ständiga skränet. Om det var frågan om imponerande spel eller oschystheter eller rent av att någon gjort mål. Han ville själv tränga sig in i larmet för att kunna se hur det gick, men hölls tillbaka av Ida, som inte var beredd att låta pojken ta några onödiga risker. Det här är inte min första hockeymatch, muttrar Peter när han förgäves försökte ta sig förbi Ida, vars kroppsspråk tydligt markerade. Inte den här matchen, pojke. Vid ett tillfälle avstannade spelet och en lucka öppnades i folkmassan. De vrålande åskådarna vek undan och en kropp bars ut genom den gång som skapas. Det var Alec. Hans ena fot hängde ner på ett sätt som vittnade om att Onondagas bästa löpare nu tagit sitt sista steg med den foten. När solen slutligen, efter flera timmars kamp, gick ner, låste han Kata av matchen genom att gå rakt in i striden och helt sonika plocka upp bollen med händerna. Sen höll han upp den över åskådarnas huvuden och började med hög röst, tagen av dagens strapatser, ropa ut hur kampen hade gått. Vilka som hade gjort vad och vad som var särskilt utmärkande. Det hade varit en hård dust och samtliga spelare omnämndes flera gånger. Även Alec, vars offer varit högt. Hankata berättade också om tappra och spektakulära bravader under de våldsamma striderna som rasat innan dagens kraftmätning i skaparens spel som, enligt Hankata, var inget mindre än en gåva från den som ger allt liv. Till slut fick alla reda på att Onondaga genomfört tre lyckade erövringar av huronernas grindstolpar medan huronerna hade hunnit med dubbelt så många erövringar av Onondagas stolpar. Därmed var det avgjort att huronerna var krigets segrare. Med ett öronbedövande vrål kastade sig hela Hurons folk över Kin Kin och slet av honom hans kläder, skridskor och ett öra. Därefter gav sig de segerrusiga huronerna på Pialo och Dehanro Kenta som fick en liknande behandling. Inte ens den skadade Alec fick behålla sina skridskor. Sen försvann de bort genom skogen, svingande sina segertroféer i luften. Peter stod snopet kvar och undrade om allt var över nu. Han vände sig mot Ida som förekom hans fråga. Ja, pojke. Nu är kriget över.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Kapitel 23. I Ohio-dalen, inte långt från själva floden med samma namn, ligger Serpent Mound, En över 400 meter lång och på sina ställen en meter hög orm som tycks vara i färd med att sluka vad som av sakkunniga tolkas vara solen eller möjligen ett ägg. Arkeologer har med hjälp av C14-metoden daterat byggandet av detta nationalhistoriska landmärke till omkring år 1070, plus minus 70 år. Enligt legenden, berättad av bland andra irokeser och Lenni Lineapi, byggdes ormen av ett folk som kom från Alhendjedalen. Varför denna enorma orm byggdes förblir dock en arkeologisk gåta. Svonohi dog samma vår. Det saknades en stark matrona att ta hennes plats. Men byn var i alla fall enig om en sak. Kinkin kunde inte längre vara hövding, nu när huronerna gjort honom och hans män till kvinnor. I avsaknad av andra dugliga ledare ställdes byfolket inför det svåra valet att erkänna Tayende Harie som sin nya hövding och som en sorts andra klassens bymedlemmar innan sommarens slut ansluta sig till hans folk, Mohawkerna. De byggde sina hus vid Fingersjöarna. Eller så kunde de stanna kvar med Eida, som vägrade att svika sin barndomsvän. Förutom Peter, Eida och Kinkin, som dessutom hade varsin familj, var det bara de tre män som kämpat med Kinkin på isen. Det är Honorikenta, Pialo och Alec som blev kvar. Kinkin var numera en förändrad man. Efter den förnedring som följde på nederlaget hade han helt tappat hågen att kämpa och ägnade sina dagar åt att sova. Eller i bästa fall, sitta och leka med barnen. Med de andra männen stod det inte mycket bättre till. Alec, som hade förlorat mer än de andra, den skadade foten hade inte gått att rädda utan skurits bort av Eida när den började visa tecken på förruttnelse, stapplade omkring på ett par kryckor. Han var för stolt för att tigga och för knäckt för att bry sig om att han numera överlevde en dag i taget på andras välvillighet. Eida, som nu var den lilla gruppens ledare, bestämde sig då för att äntligen bejaka den längtan han känt sedan Akka gått bort. Här kunde de inte stanna länge till. De borde ha gett sig av för länge sedan. Snart nog skulle dessa marker och allt folk som levde där tillhöra huronerna. Den enda anledningen till att deras stora näverkanoter ännu inte siktats vid Ontarios horisont och att huronerna var fullt upptagna med att skörda deras egna marker så länge sommaren varade. Men nu var det höst. Och vilken dag som helst kunde bli deras första dag i slaveri, eller värre. Han förklarade sina avsikter att påbörja resan till det salta vattnet för att därifrån så småningom nå den ö där hans förfäder bodde. Han var fortfarande bunden till sitt löfte om att ta hand om Peter. Men den uppgiften kunde han väl sköta var de än befann sig, resonerade han. En resa till Leifsboda skulle i bästa fall ta ett halvt år att tillryggalägga. Givet att de tog den genaste vägen över Hutchelaga, där Kinkins far skulle hjälpa dem med övervintring, och förutsatt att de överlevde en mängd faror på vägen. Peter undrade då om Eida hade glömt deras samtal. Om att den som kunde tala engelska fanns i Kanada, åt det rakt motsatta hållet från dit Eida nu ville gå. Enligt Eidas egna ord förhöll det sig ju så att den som kan mitt språk bättre än du även borde kunna hjälpa mig bättre än du. Det har jag förvisso inte glömt, pojke. Men vad du inte vet är att vi inte skulle mottas lika gästvänligt av Canastego som fallet var när Akka vandrade med oss. När Peter då föreslog Akkas grotta som övervintringsläger tittade Eida på honom som om även han hade tappat livsgnistan. Ska vi bo i en grav, menar du? Tror du att Akka skulle ha något emot det? Hade Peter då svarat. Det skulle hon förvisso inte, tillstod Eida och påminde sig om sitt löfte till Akka om att låta pojken pröva alla vägar han ville för att hitta den rätta vägen hem. Sen insåg han att pojkens förslag inte var så tokigt när allt kom omkring. Resan mot en övervintring i Huchulaga kunde sluta i ond, bråd död. Kin-Kin skulle få det svårt att överleva en längre vistelse i staden, där det fanns gott om huroner. De skulle inte genom en lugn stund utan att ansätta honom tills han likt en galen hund som har retats en gång för mycket skulle gå till anfall och gjort dem alla olyckliga. I Akkas grotta, där hon själv överlevt ensam i otaliga vintrar, skulle de visserligen ha det trångt, men det skulle vara varmt och tryggt och det fanns villebråd i de omgivande bergen som skulle kunna hålla svälten borta. Men de skulle vara tvungna att ge sig iväg nu, för den här gången skulle de inte ha några kanoter som väntade på dem uppe vid Alhenjeplatån. Så vandringen till grottan skulle ta minst ett månvarv. Men de skulle trots Alaks amputerade fot och de små barnens begränsade förmåga att ta sig fram hinna till grottan i god tid för att kunna förbereda sig inför vintern. När vintern var som mörkast och kallast fick de besök. Senne Kanadas kung, Kanastego, hade hört talas om deras utsatta läge och skickat 20 krigare med 10 mansbörder med fint majsmjöl till Akkas grotta. Jag kommer med ett bud till Oneida, klippans folk, sa den man som ledde krigarna och förklarade för Eida att Kanastego beslutat sig för att hedra Akkas liv och gärningar genom att förena broderfolket. Och Senne Kanada med att låta bygga ett skjuta på solen-monument. Kanastegos gåva till sina undersåtar skulle resas på den plats dit Senne Kanada och Oneida hade lika lång väg att färdas. Kanadas överstepräst, Chikatahae, hade dock menat att det inte kunde bli fråga om en bira. Det skulle bli alltför kostsamt och tidskrävande att uppföra ett så stort monument så långt från Kanada. Istället hade Chikatahae föreslagit och övertygat Kanastego att ormguden Uktena var ett mera lämpligt val. Sedan ett år tillbaka håller nu Senne Kanadas folk på med att uppföra denna jätteorm som med sina 5 pillängder blir så stor att endast Uktena och solen själv kan överskåda hela dess omfång. Det mesta av solen och ormens kropp kommer att bestå av uppskottad jord. Det arbetet går så fort framåt att man redan har påbörjat detaljerna med Oktenas vingar som görs i trä. Monumentet beräknas vara helt färdigt lagom till jordgubbsceremonin. Mannen gav en signal åt bärarna att ställa ner korgarna med majsmjölet och placerade sedan sina krigare mellan Eida och korgarna. Chikatahae frågar om det är möjligt för Eida att övervaka slutförandet av detta bygge samt själv leda invigningen under jordgubbsceremonin då Chikatahae börjar bli för gammal för att företa långa resor och dessutom behöver närvara vid Kanadas egna firande av denna årets längsta dag. Det var där skon klämde, tänkte Eida. Han kunde ana Chikatahaes hand bakom både gåvan med majsmjölet och hedrandet av Akka. Nu när Akka var död försatte Kanadas präster ingen tid i sin ständiga strävan att breda ut sin makt till att även omfatta de långa husens folk. Eida skulle nu vara tvungen att tacka nej till majsmjölet, vilket var riktigt svårt, för att inte säga nära inpå omöjligt. Han insåg sin besvärliga situation och tänkte intensivt på vad han nu skulle säga åt mannen från Senne Kanada, som väntade på ett svar. Jag vill att ni ska ha vetskapen om vad som är verkligt viktigt när era magar knorrar. Orden från Akka pockade irriterande på där Eida försökte finna en väg ut. En väg som helst slutar i Leifsboda och inte flera veckors vandring mot det rakt motsatta hållet. Om 2 vargar krigar i ditt bröst vinner den varg du själv föder, fortsatte den inre rösten. Men hur skulle han överhuvudtaget kunna föda någon av dessa 2 vargar? Om han tackade ja till Chiquitajas erbjudande skulle han samtidigt ge sitt stöd åt den kätterska irrlära med tillbedjan av ormar och människooffer som Akka under hela sin levnad avskytt och bekämpat. Om han däremot tackade nej skulle majsmjölet vandra deras näsa förbi. Det var dessutom mycket troligt att Senecanadas män inte skulle lämna dem med livet i behåll. Chiquitajas och hans präster måste ha förstått att om Akkas lärjunge tackade nej till mjölet så innebar det även att Eida var en alltför farlig man som de inte kunde låta leva vidare för att ta över Akkas plats som deras ständiga belackare. Han såg att mannen framför honom för varje andetag som gick och inget svar kom över hans läppar greppade sitt spjut allt hårdare. Då infann sig helt plötsligt en stor lättnad i hans bryderi när han insåg att Akka fortfarande ledde hans steg. Han slappnade av märkbart, vilket även fick männen framför honom att ljudligt släppa ut luften ur lungorna och inta en mera ledig hållning. Eida hade bestämt sig för sitt svar och sen fick det gå som det gick. Svaret fanns där, rakt framför honom. Det enda han behövde göra var att fråga efter det. Åt vilket håll pekar ormgudens huvud? Frågade han leende den förvånade mannen som svarade. Mot solens viloplats, det pekar västerut. Ikväll får barnen hominy, bestämde Eida, till sen i kanadamännens stora lättnad. Eida vände sig om och gick in i grottan för att inte öppet visa den besvikelse han kände när han nu insåg att han kanske aldrig skulle få återvända till Leifs boda. Hans framtid var beseglad av Akkas sista ord. Följ Quetzalcoatl. Följ den befjädrade ormen.
Gäststjärnan av Kaj Linna kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.